A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och välkomna, du lyssnar på Britta och Parisas podcast. Det är 36:e avsnittet.
Varje vecka om populärkultur och aktualiteter och en del skvaller och vissa fabricerade Way Out West-nyheter.
Och glöm inte att recensera och rata oss i diverse poddappar ni använder. För vi vill ju vara er
kurator i krisen,
er
frälsare
i farten och er machete i misären. Välkomna!
Ja!
Vad härligt att vara i stan. Jag skulle precis säga det. Du har flytt från gården.
Jag har flytt från gården, men du har ju också flytt från Göteborg.
Göteborg, jag flydde. Nej, jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Gjorde du det?
Du pratade om Way Out West. Jag har ju börjat älska att vara i Göteborg. Jag var ju där nyligen för ett visst bronsfirande, om du inte minns.
Ja, jag minns det. Men alltså, jag måste också säga, jag älskar fan Göteborg. Alltså, jag skulle lätt kunna bo där om inte Kalle var emot.
Han var emot. Ja. Det får ju inte läcka. Sveriges folkligaste man. Inte i Göteborg. Nej, men jag hade nog valt Malmö. Oh, det är en sån laissez-faire.
Men jag känner mig inte, miljö. Jag hittar inte lika bra i Malmö. Så att det, därför är jag lite så här. Och det sjuka är att jag ändå bott i Malmö en höst när jag jobbade med IKEA. Alltså, där en mörk, där är faktiskt en mörk del i mitt liv. För att det var typ så här november, december. Mm. Det är inte bra årstider för Malmö. Det ska man ändå, alltså Malmö, jag skulle säga att resterande 10 månader är nog Malmös prime mer än november, december.
Men jag trivs väldigt bra i Göteborg. Jag trodde att kollektivtrafiken var gratis tills nyligen. De sa att nej, du har bara plankat i 10 år. Och det gjorde jag även denna helg. Come at me, ja. Västtrafik, eller vad ni nu heter. Jag var ju där för Way Out West. Som jag först trodde skulle regna utslutande, ja, i 3 dagar.
Du hade ju packat Trinity-kappan.
Oh, en lackkappa i svart var med. Nej, men jag fick använda den någon gång, svettades ihjäl. Annars var det 2 dagar sol faktiskt. Mm-hmm. Då passade jag på. Mm. Då satt mamma på uteserveringarna.
Det gjorde du. Lapade.
Eventuellt på vippen. Bara, nej. Jag såg faktiskt lite musik också på scen. Vem är du mest nyfiken på av artisterna?
Mest nyfiken av Lizzo-upplevelsen.
Lizzo?
Nej, förlåt, var inte hon där? Jag tyckte du pratade om det innan.
Vänta nu, det här,
det här är min
andning. Nu vilar vi i det här. Det här är den nya höjden för hur isolerad du upplevs just nu.
Nej, men jag vet,
och säkert
jag,
är.
Jag är ju bara isolerad i mitt huvud.
Nej, för om Lizzo hade varit i Sverige, i Göteborg, på Way Out West, då hade du nåtts av det full kareta i alla kanaler.
Nej,
alla
vet du, Parisa, nej, vet du, Parisa, jag kan ha gjort det, alltså jag kan ha drömt ihop det.
Ja, men det är det också.
Ja. Du förstår inte hur, alltså när jag bara så här, ja men, nej men du bara, ja, du kanske behöver vara ledig när du föder barn. Jag bara, nej, 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 alltså barnet är inget problem. Alltså så här, jag kommer ta mig hit. Sen liksom vilken kvalitet det är på mitt intellekt.
Du skulle behöva någon som var mammaledig om dig, jag tog hand om dig.
Ja, men det värsta är att det här kommer ju sitta i tills jag slutar amma.
Perfekt.
Så det är ju bara, jag känner folk som har liksom i långsam fart backat på en annan bil och sånt där.
Men det kan bli ett kul tillägg till podden, att du är i ett psykostillstånd egentligen, halva eller hela hösten.
Så Lizzo var där, fantastisk konsert.
Nej, men om Lizzo var där, drömmar, då hade jag kanske spammat om det här hela helgen. Hon var tyvärr inte där, och inte heller Cardi B som ju var bokad. Och sen sägs ha fått ställa in på grund av en rättslig tvist i USA efter ett bråk på en strippklubb. Vissa ville ju alludera detta till att handla om A$AP Rocky händelsen att hon hade sympatiserat så stort med A$AP Rocky att hon skulle ha ställt in den här spelningen. Det var absolut inte fallet. Men Solange
såg du.
Var ju kanske anledningen till att jag i våras i ett svagstarkt ögonblick valde att söka mig in till OSOS. För jag var redan på pressakkreditering, som sig bör.
Förlåt, ett svagstarkt ögonblick. Ett ögonblick där du är väldigt stark i att vara svag, jaha, eller?
Ja. Ja. Djup. Det fanns djup och jag befann mig där nere.
Ja.
Nej, men Solange i alla fall var bokad och klar. Och hon följde Stormzy. Jag vet inte om det var det bästa som hade kunnat hända henne. Du kan ju föreställa dig krocken när folk har varit med om en så här energifylld, men väldigt, du förstår ju skillnaden.
Mm.
Det är morsbid stämning på Stormzy. Mm. Stormzy lyckades få väldigt många nya fans faktiskt, som aldrig hört hans musik förut.
Jag tänkte på det, för var han på samma scen som henne?
Den mitt emot.
Ah, okay, ah.
Då är ju principen att när den släcker ner springer folk över till andra.
Ah.
Så människor som är precis uppfyllda av detta kanske inte har stenkoll på Solange mer än Beyoncé syrra och förväntar sig det. Kanske har hört ett par singlar för några år sedan. Rusar över och får se mer eller mindre ett performance.
Mm.
En manifestation. Och längst fram stod jag och grät ut ett par års sorger.
Ah.
Jag fastnade på den stora skärmen när de panorerade över publiken, såg mig själv.
Nej,
alltså,
det var det fulgråt?
Det var sånt fulgråt.
Nej.
om ni såg det, jag ber om ursäkt. Jag själv fick panik.
Är det Anchorman i telefonbåset? Herregud, hans hund hade...
När hans hund blivit mördad av Jack Black på bron. Det var mer eller mindre så, absolut. Det var ett religiöst ögonblick att få se Solange efter alla dessa år. Det var ju min första gång faktiskt.
Mm.
Jättefint. Du har hört om Sara Larsson, eller?
Nej.
Du har hört.
Ja, om hennes topp, eller vadå?
Ja, men det skiter jag i. Ja. Det var någon slags dispyt för att en nöjeskribent på Expressen hade tagit sig friheter i en recension och nedvärderat Sara Larsson till en genomskinlig topp.
Ja, vilket för övrigt inte ens var genomskinlig.
Nej, under vilken kvinnor tydligen har bröstvårtor, upptäckte den här Oliver Bäckman, tror jag han heter. Något liknande.
Det var inte en stark dag.
Shout out.
Det var en svag stark dag för Oliver Bäckman.
Svag stark! Poddens nya ord. Nej, men Sara Larsson, jag har inte sett henne på flera år.
Nej.
Hon har gått och blivit ett fullfjädrat arenaproffs. En världsartist.
Aha.
När såg du henne live senast?
Jag såg henne faktiskt, alltså jag har jobbat med Idrottsgalan och då hade hon ett uppträdande som var, alltså du vet när man jobbar sådär, man, då ser man ju repen och redan under repet, jag bara, herregud vilken nivå. Jag kommer inte ihåg om det var nu i år eller förra året, men alltså det var verkligen...
Hörde du Idrottsgalan i år?
Ja, men webbsändningen, obs.
Och det här kanske är min blindspot.
Kristin Kaspersen, jag kommer efter dig. Flåsar dig i nacken.
Åh, herregud, vad heter hon är. Nej, men Sara Larsson i alla fall. Jag såg henne sist när hon körde finalen på Mello. Och även där, fantastisk, gigant, självsäker, pondus och allting. Nu, det här inbegrep waila, perfekta harmonier under väldigt tempofylld dans.
Mm.
Tappade inte andan en enda gång. Höll alla toner. Även, som ni alla har sett by now, att gå ner i spagat med röven mot kameran och publik. Var kvar där nere, studsa lite. Det här har du inte sett.
Nej, jag har inte sett det.
Okej, podden, nu några sekunder.
Nu paus för att jag ska få se det här. Oj, oj, oj.
Hur är det fysiskt
vänta,
möjligt?
Vänta, vänta, jag måste se igen. Nej, bildproducenten.
Han missade första droppen.
Missade första droppen.
Jag såg det.
Det var perfekt tajmat till trumman. Åh, herregud.
Ja.
Men vet du vad som är synd, tycker jag?
Att hon att inte tjejer ska vara sexuella varelser.
Snälla, du kommer inte höra den här människan. Nej, nej, jag skulle
det var ett
säga
skämt.
Jag skulle säga att jag tycker det är synd att hon inte har liksom bättre hits typ.
Men du, när man stod där så upplevde man att så här, oj vad hon har levererat.
Mm.
De gjorde fantastiska live-versioner
av
hennes många, många låtar.
Mm.
Men jag håller med om att mycket kanske är fortfarande för oss lite högstadiedisco.
Ja.
I dare say. Mm. Hoppas det kommer mer giganthits.
Ja, men då lite så här för tralligt, för att jag tycker att hon har en kvalitet. Alltså hennes röst är ju otrolig.
Vilket även Chrissy Teigen har skrivit till henne på Twitter.
Du.
De skriver med varandra.
Men slut. Nej, nu... Aj, nu,
hon uppträdde ju, jag vet, hon uppträdde ju med John Legend på Nobelfredsgalan i Norge. Till Chrissys liksom, inte försvar, men det var nog där hon fick direktkontakt.
Nej, men jag tycker att hon har, hennes röst har en kvalitet, alltså hon skulle ju verkligen kunna ha såhär Beyoncé, alltså såhär, den... vikten av låta, alltså så här lite.
Men det är nog det alla vill, men det kräver
smäktande. Nu är det lite mer så här dansgolvs låt liksom. Calvin Harris.
Ja, jag vet. David Guetta.
Ja, just det.
Men jag tror att hon vill det. Det finns ju inte hur mycket bra material som helst att välja på där ute. En annan person som klev fram som vi visste var en världsartist är ju Zainab Osee.
Ja.
Gudinna på jorden. Det är sen gammalt. Annars så var helgen väldigt präglad av det här med Epstein.
Jaha, vad intressant.
Ja, men ni har hört det för mannen som är anklagad för, eller var anklagad för, trafficking, en sexring med massa kända män som Bill Clinton, Donald Trump och liknande på Fifth Avenue.
Försett dem med minderåriga
tjejer. Försett dem med 12-13-åriga tjejer från olika sociala förhållanden. Ni kan föreställa er grymheterna. Han lyckades ta livet av sig på ett högsäkerhetsfängelse i New York där det aldrig tidigare har lyckats ske ett självmord. Många försöker ju, det förstår man att de gör. De har kanske ställts inför försäkringsbedrägerier, ekobrott eller fruktansvärda pedofilbrott.
Var det fängelse eller var det häktet?
Ingen aning. Nej, men jag vet om jag att det aldrig har lyckats hända förut. Och att de själva har gått ut och säger att de har tillsatt en utredning med FBI och CIA.
Okay.
Men det vet man att det inte var de som gjorde det.
så här
lät det över ett antal Aperol Spritz i helgen. Jag har läst alla trådar på nätet och återkommer så fort jag har något mer. Annars då, jag har ju varit i nära anslutning till många influencers. Så här, Britta, du är en av få jag känner som med värdighet närmat dig ordet influencer.
Har jag? Om mig själv?
Jag tror många skjuter ifrån sig det begreppet. LOL. Alltså, jag har blivit kallad det ett par gånger, men jag är ju verkligen inte en influencer.
Är jag det då?
Men ibland, du har ju det till och med i din bio. Eller?
Nej.
Jo, influencing.
Ja.
Alltså nu är du ute och...
ja.
Men alltså, för ett visst del av din verksamhet är ju att vara en, någon slags, kan man säga, concierge. Vad gäller smak och saker.
Gud, vilket intressant ord.
Eller, men jag tycker du har en approach till det som funkar. Mm. Och där begreppet funkar.
Ja, jag fattar.
Sen finns intressant. Det ett antal influencers som lever på att det var världen runt... på sig badkläder på olika stränder.
Alltså, för det är det jag tänker är en influencer.
Exakt.
På riktigt.
Det är det bilden är.
Ja, alltså då tänker jag att det är så här, någon som får, alltså som typ har proffsplåtat bilder som kommer igen så här flera gånger i flödet för att hela tiden mata ut content, typ tre poster per
Vilken
dag.
Pasta är din favorit?
Ja, exakt.
Lol. Mm. Nej,
vad ska
men...
ni göra i helgen?
Ja, och jag har insett en sak efter den här helgen. Det kanske är en inte en ny insikt för er, men känslan kring några av de här influencerna som går runt med en sån entitled attityd, det är som att det är högstadiekidsen på ungdomsgården som tror att de är ballare än alla andra för att de har en viss tröja på sig. Det är den mest ihåliga, grunda arrogansen på denna jord, och jag känner mig död inombords varje gång jag kom i kontakt med det här fenomenet. Shoutout inte alla influencers.
Okej. Jo, men den där skolgårdskänslan. Apropå det så kommer jag bara tänka på Frida Vega som... vad är,
min
fotograf?
Gamla praktikant.
Ja.
Frida Vega Salomonsson.
Exakt, hon skrev angående Fashion Week i Köpenhamn. För det har ju också varit. Så skrev hon att... det
mobbarafton.
Nej, men hon skrev bara att det känns som att uppleva första dagen i skolan 6 dagar i veckan.
Mm.
Och fick liksom folk bara, ja exakt. Det är ju liksom, jag tycker att det är kul att folk säger rakt ut att det där kan vara, alltså att det är liksom lite, det är inte helt så här mysig stämning. Och att det är kanske lite också att folk så här skolgårdspersonligheter kommer fram.
Stödgrupp till alla i cykelshorts, helt enkelt. Nej men Britta, ja. Du har ju en tillvaro nu som är präglad av dels du ute i ert nya hus.
Mm.
Och ni har en ny person i familjen.
Mm.
Och ändå ska du leverera ett poddavsnitt. Tre saker du har konsumerat eller njutit av. Eller tänkt på.
The pressure. Ja.
Men först och främst, vad sker med Bebbe? När får vi höra allt?
Jag tycker att vi ska ta ett ordentligt snack om min förlossning som inte alls var lik den första. Den var absolut inte lika harmonisk. Delvis på grund av att jag fick höra att jag inte fick plats på BB. Och det tänkte jag, alltså jag har en idé som är så här, ska vi inte ta och samla alla funderingar kring förlossning och förlossningsrädsla och också födande och kanske den typen av grej och göra liksom ett temaavsnitt.
Jo!
För jag har världens bästa barnmorska som jag tänker tvinga vara med och prata med oss om det.
Vi kollar när hon kan helt enkelt. Ja. Och så återkommer vi.
Så det får ni se fram emot, ni som frågar mig om förlossningsberättelse. Jag får ju faktiskt fortfarande mail om folk som har tagit del av min förlossningsberättelse med Essa och blivit stärkta och peppade inför sin egen förlossning. Och det är typ det coolaste jag vet.
Alltså, berättar om det här även efter förlossningen? Med facit i hand?
Vad sa du? Att?
Även med facit i hand efter sin egen förlossning?
Ja, precis. Alltså,
det är starkt.
Ja, det är faktiskt jättehäftigt. Men den här förlossningen var inte... Det var inte fem getingar.
Ja, det är en bra cliffhanger. Ja. Absolut.
Men du, vissa saker når ju mig, även
fabricerade saker,
även
som att
fabricerade.
Lizzo skulle ha kört på Get West.
Vissa äkta saker når ju mig, som till exempel, har du hört talas om den här nya termen, som jag i alla fall inte kände till var en term, barfotatal?
Nej.
Nej, den dök ju upp i samband med att... Prins Harry höll ett så kallat barfotatal. Jag vet, det här var ett ord som stod i DN som jag var tvungen att läsa flera gånger.
Vänta, berättade DN om någonting som prins Harry gör?
Jajamän, eller det var egentligen i en krönika. Men så här är det, prins Harry höll ett tal på Google... Vad heter det?
Vänta, var han med på det här Google-lägret med Bradley Cooper och Oprah i Italien?
Ja, jag vet inte, för det här är ju grejen. För journalister, media har ju inte tillträde till det här.
Nej.
Så att det är väldigt svårt att veta. Det sägs att Barack Obama var bjuden men inte dök upp. Men du säger alltså Bradley Cooper och Oprah. Det här är liksom...
Katy Perry.
Har jag också läst. Och alltså världens mest ointressanta person.
Förlåt, ja.
Ja, eller hur?
Det är
alltså jag kan gå loss på mitt Katy Perry.
Säkert säga. Absurt ointressant.
Otroligt.
Jag skrev en krönika i Dagens Industri.
Aggressivt ointressant.
Förra eller förra sommaren. Leta upp den på internet. Alltså jag gör ett case för alla försök hon har gjort till att odla en personlighet av intresse.
Va? Det här är... Gud vad sjukt, du redan skrivit en krönika.
Varsågoda
om det här.
Internet.
Det här är det som upptar min tankeverksamhet mest. Och jag brukar också skärmdumpa olika bilder på henne och skicka till en kompis.
Genant obefintlig personlighet.
Katy Perry, jag vet att det är ingen som är så ängslig. Och det är därför hon är ointressant. Nej men alltså, det här är lärdomen är den.
Men
här.
Så här, var alltid vaksam runt en person som byter frisyr ofta och gärna till barnfrisyrfärger. Var vaksam.
Tack. Prince Harry höll i alla fall ett barfotatal och det här togs upp därför att han hade då tydligen gjort en pedikyr innan på något spa och den kostade 50 pund.
Mm.
Och det har media i Storbritannien blåst upp. De är liksom generellt lite missnöjda med det här prinsparet därför att Meghan Markle då liksom sägs ha typ dragit honom åt en lite mer, ska vi säga, amerikansk liksom inriktning.
Mm, och det är nog det som de fruktar allra mest. Det enda de hatar mer än fransmännen.
Ja, men precis. Alltså, engelsmän gillar ju lads, liksom. Och prins Harry har ju varit det. Alltså, han har liksom varit med i armén. Mm. Han har druckit sina goda pints och dejtat liksom, blondiner, står det faktiskt i texten.
Societetsbrudar.
Ja, och nu är han då gift med Meghan Markle och har då dragit sig mot ett mer PK-håll.
Det syftar på. Ja. Jag trodde du menade amerikaniserat, så här, PR-Hollywood-aktigt.
Det också. Mm. Alltså, de är ju... De har ju liksom en stil som är lite mer då... Alltså att de hänvisar typ till sina egna sociala medier istället för att bjuda in journalister till saker och ting. Och de har ju... Det blev ju världens grej att de hemlighöll... Eller hemlighåller fortfarande namnen på deras så här, gudföräldrarna till deras barn. Vilket ökar på spekulationerna att det är George Clooney, bland annat.
Och jag.
George Clooney och du.
Ja.
Ja. Det är Samiri och George Clooney.
Ni vet vad jag syftar på. Om ni inte vet, lyssna på alla avsnitt.
Men grejen är att det jag ville ta upp nu är att Meghan Markle har gjort en... Alltså hon är guest editor av brittiska Vogue.
Ja, fan. Det känns inte bra. Är det verkligen det hon borde ha gjort? Är det verkligen det?
Låt oss bara, först och främst, har du sett omslaget?
Nej! Vänta, jag ska titta igen nu bara så jag kan. Meghan Markle, British Vogue.
British Vogue cover. Omslaget är ett gäng kvinnor som hon då tycker är inspirerande och framtiden. Och bland dem Greta Thunberg. Det känns ju cirka noll spännande.
Hon är... Greta Thunberg är bakom G-et. Det tycker jag var lite kul.
Det tyckte du var kul. Vad är det står för slogan?
Forces for Change.
Just det.
Guest editor by Her Royal Highness the Duchess of Sussex. Men inte namngiven mer än så.
Nej, men det räcker. Nej, men det är då Laverne Cox är med på omslaget.
Salma Hayek.
Salma Hayek.
Min tjej.
Yara Shahidi, massa olika människor som såklart är...
Men det är
ju
lovvärt i sig.
Absolut. Men. Här kommer... Nu ska jag såklart spela lite galla över. För det är liksom någonting som jag tycker är så fruktansvärt. Alltså det är ju fint. Och det är också vettigt att hon inte liksom hade med sig själv på omslaget.
Mm.
Men där är en liten ruta som inte är fylld med något, Parisa.
Och nej.
Vet du vad det är?
Nej.
En spegel.
Åh, herregud.
Så du ska se dig själv.
När man plockar upp numret ser jag någon slags annan yta på just den fyrkanten.
Japp, och avancerat. Där ser du dig själv.
Oh, Meghan Markle. Nej, men jag reagerar det för att hon borde göra saker som är så långt ifrån de här, nu säger det, etablissemangsrunkarna som möjligt.
Mm.
I och med att hon målas upp i medier varje dag som en distanserad, högnäs, stroppig... Ja, men det är ju så tongångarna går om henne nu i medier. Så borde hon inte ha valt British Vogue.
Mm-hmm.
Hon borde ha valt något mer folkligt enkelt.
Alltså du menar typ The Sun?
Tatler,
liksom.
The Sun. Aha. Förstår du?
Ja, okej.
Och få fram berättelser om riktiga britter. Average ass folkliga britter. Få fram deras historier, deras berättelser.
Mm.
Ta inte... Jag älskar ju hon Jamila. Ta inte henne.
Nej.
Hon har redan jättemycket utrymme.
Mm.
Och jag förstår att Vogue var så här, kan du snälla ta jättemånga kändisar?
Mm.
Fattar vad mäktigt det vore om hon använde sin plattform för att representera folket som hon ju nu är avlönad för att representera.
Ja.
I med sin nya titel. Jag tycker det var sånt jävla snedsteg. Och hon jag förstår också, hon ska inte behöva anpassa sig efter de här soporna som är ute efter henne hela tiden. Men det hade varit en fin gest i och med att, ja, hon är en Hollywood-skådis.
Mm.
Faktum är.
Mm.
Och i samband med det här släppte hon, du vet, de här klassiska bilderna på när en kändis ska släppa en kollektion av någonting, en klädkollektion. Mm. När en kändis står och måttar mot ett plagg eller mot ett tyg. Man bara, du har inte rört ett tyg! Du har inte varit i närheten.
Men menar du att
du
gjorde det i samband med tidning? Alltså att hon står typ på
redaktionen?
Det
samma vecka.
Ah, okay.
Att hon ska släppa en klädkollektion tydligen.
Jaha, det är så?
Ja, gud, man bara, gör inte det heller. Gör Jamie Oliver-grejen. Engagera dig i skolor eller någonting.
Ja.
Jag börjar fan få lite skav. Jag har varit jättepro på grund av hela Melanin, Mona, Beyoncé-backningen och allting.
Mm.
Men jag känner att hon har gjort lite grejer som har varit jävligt oskärmiga.
Exakt, det här handlar ju då, här säger vi Katrin Marshall, Marsall.
Vänta, håller Katrin former Kelos, nu med Marsall med mig?
Ja, det gör
du. Nej, nu är jag klar med den här podden. Nu har vi pikat.
Därför att just det där svårigheten att relatera. Mm. Hon skriver då, jag citerar, den brittiska kungafamiljens trognaste stöd finns i landets traditionella arbetarklass och lägre medelklass. De kan inte relatera till tidningsartiklar om att Meghan och Harry försöker rädda världen genom att äta växtbaserad kost.
Mm. Och Kathleen Moran host. Du har hört eller?
Nej, vad har Kathleen Moran sagt om det här?
Nej, men du har väl hört att jag ska träffa Kathleen Moran.
Just det, vänta nu. Vänta.
Vi pratar om England. Det är
jag lägger ner min tidning.
Jag ska träffa The Real Royal Highness.
Ja.
Vilket är Kathleen Moran, författaren,
debattören. Duchess of
Wolverhampton eller vad fan det var. Hon kommer till bokmässan i år och jag, era fuckers, ska intervjua henne på scen. Varmt välkomna.
Hashtag no pressure.
Du, jag kommer njuta.
Kommer du kunna det?
Ja, men jag är inte nervös heller.
Fast du kommer också ta en liten enhet innan. Oh,
med henne. Nej, men mer om det här när det närmar sig. I september är ni alla välkomna. I alla fall, det är hon, Kathleen Moran, i sina böcker om att växa upp i ett arbetarklasshem i Storbritannien, visar upp att relationen till Storbritannien eller till kungahuset var ju att här är vi med våra uppfuckade tänder, våra liksom icke-näringsriktiga middagar gjorda i mikron, och ser på tv och idoliserar de här familjerna.
Mm.
Det blir så någonting som gör att vi håller ut på något sätt.
Mm.
Och där har ju Meghan och company misslyckats.
Men och då menar du att det är fortfarande rätt att de ska vara liksom uppehöjda på en piedestal, men de ska ändå kännas som att de är mer tillhör folket.
Jag håller inte med om idén av monarkin.
Nej.
Om det nu ska finnas, om man nu som Meghan tillskriver sig det, går med i det, hur kan man inte vilja revolutionera det?
Mm.
Hyr ut halva Buckingham till studenter. Gör någonting drastiskt och liksom demokratiserande.
Ja.
Vad säger hon Katrin nu då?
De kan inte relatera till tidningsartiklar om att Meghan och Harry försöker rädda världen med växtbaserad kost, skaffa färre barn och öka svarta kvinnors representation i Hollywood. Varför kan prinsparet inte vara mer som drottning Elizabeth? Klippa band och hålla käft i 6 decennier.
Katrin! Okej, Katrin ska vara med i den här podden någon gång.
Ja, det måste jag göra. Men i alla fall, alltså, det som är i alla fall när jag verkligen satte i halsen. Nej, men älskar.
Ja, men det är poddens tredje person bara, hörni.
Prins Harry får ju då tydligen skriva i Vogue också.
Mm-hmm.
När hon gästredaktörar så får hennes man, det han skriver om unconscious bias. En term för de föreställningar om ras och kön som undermedvetet får att diskriminera.
Lite känsla nu innan du säger någonting. När Kim Kardashian upptäckte rasism, 32 år gammal, för att hon först då fick ett mixed race child med Kanye West.
Mm.
Lite den känslan.
Exakt.
Du kanske här har varit liksom framme och demonstrerat och allting i alla år, vad vet jag.
Nej, för det har jag ju inte, för vi minns ju när han hade nazistuniform på maskerad.
Han har inte gjort ett skit, ska jag säga.
Nej.
Men att nu när han har ett mixed race child ihop med en underbart vacker mixed race kvinna.
Jag älskar ju fortfarande henne, men det är ju liksom det är skavigt. Gör någonting annat, gör något mer, var lite mer folklig. Sluta, alltså det är ju som att hon är Gwyneth Paltrow, liksom går loss på det här. Ska de förlora ännu en av deras prinsar? Alltså de har ju förlorat Chris Martin in i Hollywood. Ska de förlora även prins Harry nu?
En sak ska jag säga avslutande. Jag tänker ofta på dem. Alltså Meghan Markles vänner. Det här är en vänskap för mig.
Mm.
Meghan Markles vänner ordnar en blind date till henne med prins Harry. Vad fan har mina vänner gjort för mig? Okej, låt det vara sagt. Nu bryter vi lite formen för tre grejer från veckan. Och detta chef för Britta lyfter upp ett spädbarn och ska mata det här barnet medels tutte. Under tiden så fortsätter jag faktiskt på temat brittiska.
Nej, men kolla. Nej, men han är lite rufsig i håret.
Förlåt, nu är det första gången jag ser barnet. Så nu får ni ju vänta på den. Åh, herregud, bebisen har öppna ögon. Är det här som avsnittet av Vänner för er?
Vilket då?
När alla står lutade över barnet.
Ja.
Ni får höra våra reaktioner på ett barn. Okej, med de här grymtningarna så gör baby Zachary Wahlström entré i samhällsdebatten. Ja. Jag fortsätter här under tiden. Nu är det dags för det återkommande formatet Emmy-kollen med Britta och Parisa. Och detta är ju inför The Emmys den 23 september som den här podden såklart cirkulerar en del kring i och med att vi älskar tv-serier. Den här lilla låga man har i bröstet som numera är en minimal, nästan obefintlig sådan kommer tända till och bara helvete. Mm. Tills dess och den 23 september. Så innan dess, allt ni hör som har med tv att göra hamnar under den parollen. På tal om brittiska kungahuset så har vi en trifecta av ball crushers framöver i serien som vi älskar, The Crown. Älskar du?
Jag har inte sett The Crown. Men hur kan jag inte ha gjort det?
Nej, jag vet.
För den innehåller allt jag älskar.
Nej, men Britta är också en av världens mest påkostade, välgjorda serier genom tiderna.
Och du vet, alltså jag hade ju föreläsning om kostymören i Game of Thrones. Hon tog ju ledigt för att vara kostymör på The Crown.
Ännu större anledning. Ja. Okej, men då pratar jag med er som lyssnar när jag säger som vi älskar. För jag tror att många som lyssnar älskar den, liksom jag. Den största nyheten inför nästa säsong, som vi alla vet, är ju att Claire Foy's Queen Elizabeth II ersätts istället av, för att spela en äldre version då, Olivia Colman.
Oh, fuck me.
Detta vet du. Säger oh, fuck me med ett barn som suger på tutten. Och det jag tänker automatiskt är, vi brukar ju se Olivia Colman som är mer utlevande. Hon är ju väldigt bra på de här karaktärerna som är ganska excentriska och färgstarka. Vi såg henne senast som kaotisk, överprivilegierad, sexuellt maktutnyttjande drottning i The Favourite. Mm.
Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes!
Som ju borde ha vunnit Best Picture i år. Och jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på att Green Book, skitfilm, vann. Återkommer till det, by the way.
Du men också i Fleabag, by the by.
Ja, men också i Fleabag där hon är vedervärdigt manipulativ styvmamma till Phoebe Waller-Bridge och syster i serien Fleabag. Och ni har även sett henne i Broadchurch, väldigt populär serie. Nu kliver hon alltså in efter Claire Foy. Och min stora kärlek i serien är ju egentligen Princess Margaret. Det här kommer du älska också, Britta. Princess Margaret har varit scensjälaren. Drastiskt översatt från engelska. Mm. Alltså rasande intelligent, fylld av förakt och självdestruktivitet. En älskling. Vanessa Kirby har gjort ett fantastiskt jobb, men som ni vet ska hon nu spelas av the one and only Helena Bonham Carter. Kan det bli något bra?
Alltså,
kan det bli något bra? Och ja, vi kanske måste göra specialpoddar igen om du hinner i kapp.
Oh ja.
För i veckan släppte de premiärdatumet äntligen. 17 november kommer säsong 3. Och vi vill ju kunna prata om avsnitten inklusive spoilers. Ni har ju hört våra Game of Thrones-avsnitt. Men hojta gärna med tips om ni vet någonting som kommer som vi borde göra specialpodd av. Mm. För det gör vi ganska bra. Och som en sista liten dänga apropå den här nyheten. Som en sista grej apropå den här nyheten. Meryl Streep i all ära. Men nu kliver Gillian Anderson in som Margaret Thatcher. Vad håller ni på med, Netflix? De har för mycket pengar. Men det blir först i säsong 4 som vi ser henne kliva in som Margaret Thatcher. Men vi är lyckliga för det. Minns du när du nåddes av så kallade Monica Lewinsky-skandalen?
Alltså du menar typ som med 11 september att jag minns var jag var någonstans och vad jag gjorde?
Ja, eller ja. I detalj eller bara i livet i stort. Minns du hur du kände för nyheten? Följde du nyheterna? Hade det någon roll i ditt liv alls?
Ja, det hade det absolut. Men jag har så svårt att placera det. Var det annorlunda för dig eller...?
Men jag är för liten för att hänga med när det hände ju. Och har liksom nått av det här senare under alla år. Det är ju en väldigt stadig faktor i populärkultur ju, Monica Lewinsky. Som man refererar till som är ett skämt, som är en punchline. Man kommer ju aldrig se på en cigarr likadant igen.
Nej,
Det är ofattbart att andra människor kan se en cigarr och tänka att det är något man bara röker. Har du läst förhören?
Nej.
Men du vet vad som sker med cigarren?
Nej, jag
kommer inte. Den förs in som en fallossymbol i kroppsöppningar. Mm. God gud, säger jag bara. Vilken uppfinningsrikedom. Men i veckan släpptes nyheten om att antologiserien American Crime Stories tredje säsong kommer att handla om detta öppna sår i historien.
Oj, alltså, oj, oj.
American Crime Story Impeachment kommer handla om Bill Clinton, Monica Lewinsky, antagligen Hillary. Är inte det en fantastisk nyhet?
Jo.
Men du har kanske följt Monica Lewinsky senaste åren.
Hon dyker ju upp lite här och där. Mm. Alltså nu är det ju som att Monica Lewinsky typ är en egen person till slut.
Ja.
Alltså hon kommer ju alltid dras med det här på något sätt. Men alltså hon kikar fram lite här och där.
Alltså Monica Lewinsky personifierar ju egentligen utvecklingen vad gäller slutshaming, vad gäller shaming överlag. Ja. Hon är ytterst relevant i och med dels Hillarys presidentkampanj. När den uppgången började hon komma på tals igen. Och sen också Me Too. Där hon ju gestaltar hela den maktdynamiken och uppfuckade situationen. Hon har skrivit essäer för Vanity Fair och släppte ett TED-talk, The Price of Shame, 2015.
I joked with them that some might only have heard of me from rap songs. Yes, I'm in rap songs. Almost 40 rap songs. At the age of 22, I fell in love with my boss. And at the age of 24, I learned the devastating consequences. Can I see a show of hands of anyone here who didn't make a mistake or do something they regretted at 22? Yep, that's what I thought. So like me at 22, a few of you may have also taken wrong turns and fallen in love with the wrong person. Maybe even your boss. Unlike me, though, your boss probably wasn't the president of the United States of America. Mm.
Och är numera också en skarp och rolig röst i samhällsdebatten som är väldigt värd att följa på Twitter.
Mm. Hon är faktiskt ganska rolig.
Väldigt
alltså,
rolig.
Det här är ju kul också att man bara, Monica Lewinsky är rolig. Alltså, varför skulle hon inte vara?
Men hon, blir jag en praktikant nära presidenten vid 23 års ålder, då har man brains. Mm. Some brains. Mm. Förlåt, ni vet ju vad brains också är kod för sexuellt. Det var inte det jag syftade på. Men det är bara en lycklig slump.
Vad är det kod för?
Getting head. Fast brains.
Ja, jag hade ingen aning.
Mycket att lära, Britta. Vi tar det i paus. I alla fall, Monica Lewinsky kliver fram. Hon personifierar den här utvecklingen i och med att hon har gått från att vara ett offer som har fått följa ett narrativ satt av andra. Att hon är någon slags galen homewrecker-psyk egentligen. En sex-crazed ung tjej. Hon har sen gått och blivit en stark advocate för den här frågan. Och ska nu också producera den här säsongen.
Va?
Ja, visst är det stort. Och hon säger själv i Vanity Fair att äntligen så får hon komma in med sitt eget perspektiv på saker och ting.
Ja.
Hon har inte, alltså jag kan inte föreställa mig. Tänk att leva med det.
Men alltså tänk också att alltså, hur det han sa var ju så här, framförallt att han inte ens namngav henne. Utan jag hade inte sexual relations with that woman.
Mm.
Och det säger ju ganska mycket om våran tid, tycker jag, och hur det faktiskt på ett bra sätt har liksom vänt, alltså vad ska man säga, retoriken har ju liksom ändrats ändå sen dess. Alltså,
man kallar det numera aldrig... för, men numera säger man också Bill Clinton-skandalen.
Ja.
Och inte Monica Lewinsky-skandalen.
Ja, vad kul att det har blivit så. För jag tänker främst på att man inte då... understök med, eller liksom att han får komma undan med det, att så pass liksom degradera henne till att det inte ens hon har ett namn.
Verkligen.
Utan att det är bara den kvinnan.
Men det som inte har följt American Crime Story, det är ju en del av giganten Ryan Murphys imperium. Ryan Murphy är ju en av USAs största showrunners, alltså manusförfattare, regi, utvecklarformat. Han har gjort American Horror Story, Glee, Feud, som jag älskar i alla fall. Mm. Och såklart Pose, som är en kritikerfavorit. Mm. Om hela ballroom-scenen i
också
New York.
Också ganska Emmy-nominerad nu, va?
Otrolig. Ja. Otroligt. Han är en maktposition som har ett skällsord slash smeknamn som ibland är Gay Voldemort.
Jaha.
Fast på ett bra sätt. Inverterat. Okay. Men alltså den här serien har ju redan fått ett antal avdankade skådisar att kliva in i kostymförrådet och sen i strålkastarljuset igen genom tidigare återuppväckta trauman som O.J. Simpson-historien.
Och senast... Vänta, alltså ursäkta. Förlåt, stör det att han låter så här mycket?
Kanske det är lite kul faktiskt.
Ja, okay, bra.
Men det är bebisen som ni vet, inte Britta som knyr.
Nej.
Och senast mordet på Gianni Versace. Vi fick se Ross som pappa Kardashian i O.J. Simpson-serien bland annat. Och en väldigt kul castingnyhet har redan släppts om den här nya vad gäller Monica Lewinsky och Bill Clinton.
Ja.
Vem tror du spelar Monica? Får du någon inre bild? Känsla?
Hon ska vara... Är hon 23?
Men helt on it. Monica Lewinsky var 23 år gammal när den 30 år äldre Bill Clinton inledde.
Ja, fast jag tror att du sa det nu. Så ja, men, jag ska inte ge mig kräm.
Nej, men ändå. Det slår en inte. Misstagen som 23-åring. Tänk att behöva leva med det. På det sättet.
Jag vet inte fan. Jag hoppas att det är någon ung härlig förmåga som är liksom hur lite rolig och witty.
Tycker du att den här personen är rolig, witty och en ung förmåga? Kvinnan som heter Beanie Feldstein.
Ja, jag tänkte, vet du, fan vad sjukt. Jag tänkte så här, vad fan heter den där booksmart
personerna? Sant? Jag blev helt chockad. Alltså,
ja, jag är inte helt chockad. Men
nej, men jag är superlycklig.
Väldigt lyckad casting.
Som Britta säger, alltså från Booksmart, filmen som vi har tjatat om i podden. Någon slags geek-lit, female, bestie, romcom.
Regisserad av... Olivia, nu håller jag på att säga Olivia Munn.
Olivia Wilde.
Olivia Wilde.
Hennes regidebut. Otroligt innovativ, rolig film som man ska se. Hon i alla fall, Beanie Feldstein, a.k.a. ska ändå sägas, Jonah Hills lilla syster. Det är ändå en maktposition man måste räkna in. Mm. Hon ska få spela 23-åriga Monica Lewinsky. Och jag är nyfiken hur de kommer tackla det. Monica Lewinsky har ju målats upp som någon slags... överdådigt sexuell varelse. Men snälla. Alltså alla sketcher eller satir eller parodier kring det är allt så här otrolig urringning, stora röda läppar.
Jo, men det är väl för att hon såg nidbilden. Som en, ja precis, som en homewrecker. Alltså typ så här, han bara var ett offer typ för hennes sexualitet. Man bara är och
min tolkning är att valet av Beanie är för att understryka att Monica är ambitiös, en pluggis, en go-getter som blev förförd av den här 30 år äldre mannen. Men det är bara jag. I alla fall, detta väcker ju frågan. Billery, vilka ska spela dem?
Ja!
Och det här är ju inte släppt än.
Nej, okay.
För den här serien kommer släppas först nästa höst, vad det verkar. Alltså, samtidigt som presidentvalet.
Ooh.
Det, alltså, att Ryan Murphy vänta gör nu. Det här som demokrat är kanske inte...
Det är lite stressigt.
Ja, vi får se hur det går 2020. I alla fall, Billery. Det är alltså Bill och Hillary. Om vi tar Hillary först bara. Det är svårt att värja sig från bilden av Kate McKinnon som Hillary från SNL.
Och jag älskar Kate McKinnon så mycket.
Jag vet, vad ska vi göra?
Ja.
Back in the 1970s, I worked for the Children's Defense Fund.
Yes. We know.
Then I was a senator in New York on 9/11.
Yeah, we get it.
I was Secretary of State, and I don't know if you've heard this before.
We have.
But I was instrumental in taking down a man by the name of
Osama bin Laden.
Osama
bin Laden. Yes.
Det är svårt att ruska av sig Hillarys erkända komiska imitation. Hon har vunnit priser för den. Hon kör ju på en Hillary som är mer så maniska, maktkåta ögon. Eller hur?
Mm.
Daryl Hammond är ju känd för att ha spelat Bill på SNL. Inte lika tidlös som Kate har blivit. Heller inte lika tidlös som Amy Poehler's Hillary, om du minns.
Mm.
Hur går det med tutt-tekniken?
Ja, exakt. Det är så...
Vi är för stor tutte för den här bebisen. Ser jag ända härifrån.
Ja, men det är ju det.
Ska jag ända härifrån. Nej, men Amy Poehler. Mm. Amys Hillary skiljer sig ganska mycket från Kates. Alltså Amy Poehler spelade ju Hillary way back when 2008-sträcket. Och då var bilden av Hillary som hon målade upp i alla fall mer professionell. En kvinna som kämpar emot andras flams och trams. Och som kämpar emot bilden av sig själv som tråkig och personlighetslös. Som gärna vill invigas i någon slags härlig popularitetstävling. Som ju politik tyvärr är.
Det måste väl också vara lite så att Leslie Knope på något sätt är sprunget ur det där.
Ja, alltså Amy Poehler's Hillary var ju väldigt lugn. Mm. Leslie Knope, det här otroliga goger och präktiga, är ju verkligen elevated. Mm. Och halvvägs till Kate McKinnon's Hillary. Mm. Kul tanke dock. Mm. Så här lät den när Tina Fey's Sarah Palin och Amy Poehler's Hillary Clinton träffades och höll någon slags gemensamt tal på SNL.
Stop using words that diminish us, like pretty, attractive, beautiful, harpy, shrew, boner shrinker.
Ja, och det där målar väldigt väl upp hur Hillary-bilden ser ut. Och så tänkte jag ska testa några namn på dig. Mm. Vilka du går igång på som Hillary. Mm. Emma Thompson.
Alltså, absolut.
Är det sant? Hon har ju spelat Hillary tidigare i en B-film med John Travolta, men det minns ingen. Men du skulle gilla det.
Ja, det tror jag.
Det skulle gå bra, tror jag.
Ja.
Anne Hathaway?
Nej.
Mm-hmm. ScarJo?
Alltså ScarJo...
Scarlett Johansson?
Mm. ScarJo? Har du sett Rough Night?
Oh ja.
Mm. Det gick inte så bra för ScarJo.
Det är en begåvningsbegränsad person. Jag har sagt det i alla år.
Det är det, absolut. Alltså, ScarJo är bra på att vara liksom dramatisk. Alltså hon är bra på att vara en så här suktig, liksom poetisk. Ja, men alltså Lost in Translation är liksom en perfekt roll för henne, för att det är så här en mystisk person. Men jag tycker inte att det går jättebra för henne att vara människa. Förstår du vad jag menar? Alltså en sårbar, mångfacetterad, alltså det är allt det som hon skulle behöva vara för att vara Hillary, tror jag inte. Ja, men jag gillar
Scarlett. Liksom, nu är din bröstvårtefärg som min nästan.
Alltså,
ser du har blivit rasifierad av graviditeten.
Rasifierade bröst.
Ja.
Det,
du har ju väldigt rosa bröstvårter annars.
Nej, alltså de är så här, jag...
Är det sant? Ja, Scarlett Johansson gör sig bra som en mer avskalad karaktär. Till exempel när hon är med i Ghost World, den här kultfavoriten. Mm. Spelar lite matt person. Det funkar bättre för henne, tycker jag.
Mm.
Sen har vi ju typ Jessica Chastain.
Aha.
Mer Oscars-bait-kvinnan.
Hon
skulle
är
kunna
snygg.
Pull it off. Vet du vad jag har upptäckt om mig själv?
Vadå?
Jag har ett problem. Jag är för snygg för SVT. Och för ful för TV4. Jag stod på Way Out West i helgen med en TV4-producent till min höger och en SVT-producent till min vänster.
Ja.
SVT-killen, när jag står där med en massa vänner fram till mig, bara, klar du här ser ut like a million bucks. Som en dålig grej.
Ja.
TV4-killen går fram och säger, gud Parisa, du är ju snart på väg att bli som liksom en riktig 10-poängare.
Nej!
Sen säger jag att jag befinner mig mitt emellan de här två storkanalerna.
Det här är jättekul spaning. För du vet...
Betyder det att jag är kanal 5 förresten?
Har vi dra... ja,
men det är det det är.
Du måste börja på Discovery Network. Men det här är ju en ganska kul spaning. För du vet den här grejen med i sminket på TV4.
Ja.
Så fick jag höra av en som har jobbat i sminket på SVT.
Mm.
Att hon hade fått skit för att hon sminkade folk för snygga.
Ja.
Och du och jag har ju erfarenheter från båda sminkbåsen. Eller vad man ska säga. Och herregud vad mycket lyxigare det är på TV4. Mm. Nej men alltså för er
på
som inte har varit
ont.
Där.
För det är ju annat krav på glossig yta kan man säga.
Precis. Ja. Alltså det är på något sätt lite skönt att man känner så här att i SVT-sminket så är det lite så här...
Nej, som sagt, både och. Det är som vi har varit inne på varje diskussion vi har om utseende och skönhet. Att man ska heller inte, lika så vi inte ska bedöma alltså kvinnor som inte når upp till attraktionskraven ska inte straffas för det. Kvinnor som råkar göra det ska heller inte underkännas för det.
Nej.
Och ses som dumma eller vad fan det kan vara. Ja, så i mitt liv i alla fall. På tal om Jessica Chastain. Vidare, Jennifer Lawrence har varit faktiskt runt i en del diskussioner.
Ja, kan du se det? Jag tror jag kan se det. Fast hon är ju lite för... då ska
för nu lyssnar du på mig. Ja. Jennifer Lawrence har spelat många självuppoffrande kvinnor i de här enorma filmerna. Joy, vet du vad jag syftar på?
Ja, nej, men jag kan se det. Sen måste jag sätta henne som Hillary. Alltså, då tror jag att man får, då tror jag att hon får liksom skita i och likna Hillary. Utan bara göra en helt egen J-Law-grej av det.
Vi har ju sett ändå otroliga transformationer. Jag tror att Jennifer Lawrence är någon som skulle kunna tackla det där. För tänk att spela Hillary i just den här serien måste innebära att kunna bära upp otrolig förnedring och ilska och hålla ett straight face. Hillary är ju the epitome av självuppoffring, kan man säga. Självförsakelse. Och hon fick inte ens bli fucking president till slut. Ja. Det måste ha varit det som Bill lovade henne. Okej, men det här var de alternativ som hittade på nätet. Jag skulle gilla en blonderad Alison Brie. Tänk på hennes ansiktsform och uttryck.
Men gud, vilket spännande. Alison
Brie, som numera är känd för serien Glow, wrestling-serien, med din kompis, vi vet. Om hon har energin som Trudy i Mad Men. Hon spelar ju Peter Campbells fru, Trudy,
ja,
i Mad Men.
Det är hennes roll där. Ja, ja.
Styr bakom mannen är ju Trudy i Mad Men. Jag tror Alison Brie skulle kunna göra det fantastiskt.
Vilket underbart förslag.
Ja, vi får följa det här närmare. Först vill jag avverka även Bill. Vem ska spela Bill? Okej, hur känns det här? Matthew Perry?
Nej.
Nej. John Travolta? Han har ju spelat redan i den här Primary Colors B-filmen som jag nämnde. Kroppsspråket passar ju. Lite lurig.
Vänta, så
spjuver.
Han och Emma Thompson spelade mot varandra?
Ja, exakt.
Mm-hmm. Ja, ja,
denna då? Jeff Daniels.
Ja.
Jag hyser något konstigt agg mot Jeff Daniels efter Newsroom. Hans inblandning i den serien fick mig att hysa agg för honom och för Aaron Sorkin.
Och hörni, jag älskade Newsroom så mycket. Ni måste
första
se
säsongen,
den.
Eller? Ja.
Nej, inte bara.
Skit. Jeff Bridges. Och om man har svårt att separera Jeff Bridges och Jeff Daniels, I hear you. Jeff Bridges vet vi ju alla, framförallt är Big Lebowski fortfarande. Ja. Vad tycker du om honom?
Jag känner varma känslor.
Ja, men, varma på ett sensuellt sätt dessutom.
Ja, precis. För det jag tänker att nu ska jag säga varför John Travolta inte funkar. För att det måste vara, du sa spjuveraktig, men det måste ju finnas något lite hett. Eller?
Ja, en drift. Ja. En könslig drift.
Ja. Och nu tänker jag bara utifrån serien, alltså det här med att det
är... Okej, men på tal om kön. Ja. Clive Owen. Är det något? Ja. För det är ändå Bill för 20 år sedan. Så jag måste ju vara lite yngre. Clive Owen med en peruk. Clive Owen, mitt första val som avelshingst.
Ja,
hoppa in i den genpoolen. Head first.
Ja.
Head first, förlåt. Okej, en sista. Dennis Quaid har varit runt i diskussion. Det är så för alla som inte vet. Min första association är pappan i enastående kultfilmen Föräldrafällan.
Ja.
Krossade mig när jag förstod att Lindsay Lohan spelade båda tvillingarna.
Ja, hemskt.
Tror du han har något som Bill Clinton?
Nej. Alltså jag tycker inte han känns tillräckligt spännande. Alltså det måste ju vara någon som...
Jag adderar ett helt nytt namn. Det har ingen på internet sagt ännu. Men någon som behöver kliva ur blockbuster-dimman och återvända till tv-serier. Det är ju Chris Pratt.
Oj, intressant.
Kan du inte se det framför dig?
Men lyssna på den här då. Mark Wahlberg.
Oh, den här. Mark Ruffalo.
För kort.
Oh, allt går att fika. Okej, det sista ur Emmy-kollen med Britta och Parisa är... Det stora fokuset kommer ju vara på VIP.
Don't talk, don't stay. You need to fuck off and go back to Westworld.
But ma'am,
you need to fuck off.
But ma'am,
I said fuck off. Three fucks, you're out.
Serien gick i mål i våras efter 7 legendariska säsonger sprängfyllda av innovativa skällsord, könsbeskrivningar och en genomgrillning av den politiska sfären. Ett definitivt avtryck på både tv-industrin och nyhetsflödet som politisk serie och fenomen. Apropå detta så är Julia Louis-Dreyfus, min älskling, din också Ev, ingen aning, vågar inte gissa längre.
Jo.
Hon är på omslaget av Vanity Fair. Deras awards-nummer. Viktigt nummer i mitt hushåll.
Ja. Och du har väl lyssnat på Conan O'Brien Needs a Friend-avsnittet med henne?
Det kom på min birthday week.
Nej, men.
Jag ser det som ett tecken.
Oj, oj, oj.
Jag var i Italien, skrek rakt ut av notifikationen.
Are we seniors?
Almost. No, we are not.
We're getting there. I got news for you, friend. We're getting there.
Don't you speak to me in those tones.
Oh, I'm speaking to you like that, and it's not going to stop.
Oh, my God.
Old man.
Yeah, so you look fantastic.
Thanks. I got my hair blown out, so that's what happens.
I know. This is what happens on a podcast. You come in looking absolutely stunning, and then it's a podcast.
Yeah.
There's no visual record.
I thought I was doing your show today. I didn't realize it was a podcast. I'm kidding.
I want to see more tape on you till you're ready to do the show. I want to see more proof that you've got what it takes, because the show is, that's a high honor.
Vi pratade ju tidigare, för jag nämnde att hon var gäst i What the Fuck Pod med Mark Maron.
Oh, eller hur? Han är så skön.
Men alltså, jag tycker det är jättebra att lyssna på det här Conan-avsnittet, för då pratar hon ganska mycket om VIP utifrån just det här, alltså faktiskt den rena rama slumpen, att de faktiskt prickar in väldigt mycket av hennes president, vad ska man säga, tillkortakommanden som ledare över landet, att det faktiskt sjukt nog bara är typ, blev exakt kopia av Trump, liksom innan det ens var ett faktum. Mm. Alltså det var som att de var före det här.
Så att de förutsåg hela spektaklet.
Exakt.
De har ju John H. Ryan som en uppstickare i deras politiska värld i VIP, som kommer med vedervärdiga budskap och populistiska utspel. Men något kul från säsong 7. Jag håller på att se om den nu i ett enda svep.
Akta dig för spoilers nu, för jag har ju...
Ja, men jag kommer absolut
inte sett allt. Nej.
Men för det kan bli fragmentariskt att se ett avsnitt i veckan, när det går, och komma sådana grejer emellan. Speciellt om man älskar någonting så mycket. Så jag håller på att se igenom det nu. Bara den här veckan, några dagar. Och... en grej som jag kan säga, för att det är med i diverse trailers och annat, är ju att hennes parollen som hon går på i sin kampanj är väldigt talande. Har du hört om Man Up?
Nej.
Man Up blir alltså slagordet för Selina Meyers presidentkampanj.
Yes.
Låter ironiskt, men det är en succé som uppmanande paroll. Och hon själv i serien säger att budskapet fungerar på grund av det är så universellt. Men hate women, women hate themselves. Det är ju tidlöst, det kommer leva för alltid. I den här intervjun i Vanity Fair så berättar hon om senaste årens fruktansvärda pärlband av motgångar egentligen. Hon har genomlevt cancer. She underwent 6 rounds of chemotherapy and a double mastectomy. Alltså stage 2 breast cancer.
Dubbel mastektomi, alltså hon har tagit bort båda brösten.
Exakt. Hennes pappa dog i samma veva, och när vi höll på att avsluta sin sista säsong dog hennes halvsyster i en accidental drug overdose. Så hon berättar hur hon har hållit sin linje. För hon är ju en urkraft egentligen, Julia Louis-Dreyfus. Hon har varit otroligt aktiv, jobbat väldigt, väldigt hårt under alla år. Hon hade kunnat släppa lite på ambitionerna, Lex, Jerry Seinfeld. Han gör ju bara blaj nu, det måste man ju medge. Men hon har istället lagt in en högre växel i alla år.
Det är väldigt kul, för just alltså det här pratar hon ju också med Conan om. Alltså, för att han typ vidrar ämnet och hon bara så här, men hur skulle jag liksom inte kunna jobba? Mm. Alltså, det är ju liksom det som... håller henne flytande på något sätt, och jag tycker att det är ganska coolt, alltså, nu, vi borde väl egentligen vara förbi det här, men jag tycker ändå att det är sjukt inspirerande att höra att hennes, alltså, det är ju som att Hollywood bara håller andan inför så här, vad är hennes nästa stora projekt, och alla vill jobba med henne och hej och ho. Hon är ändå en kvinna i alltså,
50
well förbi den åldern där vi egentligen tycker att kvinnor är i sin prime liksom. Och hon är mer het än någonsin, och jag tycker att det är så jäkla inspirerande också, så här, svinkul att höra att hon har alltså när hon berättar om, hon var ju med i SNL, hon bara, jag var inte bäst. Alltså,
hon var där i 3 år och fick knappt någonting gjort.
Nej,
men där träffade hon Larry David.
Precis, som sen kastade henne till Seinfeld. Eller som rättare sagt skrev liksom en roll till henne.
Alltså för mig, du vet ju hur jag är lagd.
Mm.
Självspäkande person.
Ja, jag tror du skulle säga det att du gillar late bloomers. För hon är ju faktiskt ett ganska bra exempel.
Men det är ju samma anda varför jag säger det. För hon var nästan 30 när hon till slut slog igenom. som Elaine i Seinfeld. Mm. Och absolut, 3 år på SNL bäddar ju för viss framgång. Det är många som är med där och sen försvinner totalt. Mm. Så det är lika mycket en, liksom, en stepping stone som det kan vara att man bevisar sig som inte tillräckligt bra.
Mm.
Så efter 3 år på SNL där hon känner sig, vilket hon också berättar i Conan-podden, det var en väldigt snubbig kultur där hon inte trivdes och där inte Larry David trivdes. Men att de 3 åren av att känna sig utanför, ovärdig, obegåvad, ledde till någonting annat. För jag kan ju känna det, alltså vi är ju alla sådana, när man är i en rough patch, man känner man att men det här är allt, så här kommer det alltid vara.
Mm.
Det är ju det största felet som den mänskliga hjärnan gör på något sätt, mm. och inte kunna rationalisera sig ur det. Och då hör henne berätta om det, att hon har nu varit en ikon i 30 år helt enkelt. För det är 30 år sedan ish nu, mm. sen hon landade den rollen och det blev den hitten det blev. Och vad gör man då? Vad gör man nu? Som du var inne på, att alla vill jobba med henne hit och dit. Det ska ju ändå till ett material som är givande för henne. Och vem fan skriver det för en 50-plus kvinna? Mm. Så jag tror att vi kommer följa henne. Det kommer komma intressanta saker.
Bland annat Will Ferrell i och för sig. Men det har vi pratat om redan i podden. Hur de har tillsammans gjort alltså Ruben Östlund-filmen Turist. Mm.
Ja, där berättade vi om att hon har som ett eget projekt tagit sig an Ruben Östlunds Turist. Som hon alltså gör med Will Ferrell. Och kommer heta Downhill på engelska. Nu spydde ditt barn på dig.
Har jag kräks på mig?
Jag kan se riktigt härifrån. Något annat som framgår i det här numret, ni får gärna läsa intervjun på internet, är att hon använder AirPods och letar efter en ny psykiatriker. Det var allt för Emmy Kollen med Britta och Parisa this week. 23 september. Vad ska du passa på att göra nu när du är i stan?
Nej, men jag har hört att Lizzo ska spela. Ja.
Nej, faktiskt välfunnet.
Ja,
nej, inte amningsgärna där.
Jag kommer att gå på apoteket. Alltså man hänger så mycket på apoteket när man har ett litet barn. Så jag kommer att gå dit och köpa allt de har, antar jag. Bland annat magdroppar till mitt barn. Men du vet, Paris, alltså jag lever ju liksom i en sån parallell verklighet. Mm. Men det är väldigt mysigt i alla fall. Mm. Alltså det är gossigt och... är så kär i mitt barn. Liksom.
Ja, men jag
så vi kommer väl gå och mysa.
Jag längtar efter att jag kommer föda barn inom 2 år.
Ja.
Av Clive Owen antagligen.
Förmodligen.
Vad allt pekar på just nu.
Ja.
Och våra barn kan bli trolovade.
Perfekt.
Oavsett kön. För sånt håller inte vi på med.
Nej,
men jag däremot kommer fortsätta min tomma tillvaro av att jobba jättemycket och rapportera till er. Vi finns ju på Britta och Parisa på Instagram. Jättekul att jättemånga börjat följa där.
Alltså jag tycker det, jag säger det varje gång, men oh, gud vad mysigt vi har.
Nu kan vi börja leverera livesändningar också.
Mm.
Vi har gjort det en del förut, att vi livesänder antingen innan eller efter att vi har poddat. Så följ där och håll utkik efter notifications. Så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
För det är så det här funkar.
Ja, puss och kram.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.